broar. De bygger man för att kunna ta sig snabbare och enklare från en punkt till en annan. Och det är påtagligt när det gäller Öresundsbron som saknar både cykelbana och gångbana. Det är inte en bro som är byggd för att stanna på. Ändå ligger den där, stilla och mäktig som en konstant i ett vatten som hela tiden rör på sig. Det är inte många som stannar där, men det händer något med de som gör det. I vårt andra program om Öresundsbron ska vi höra två historier av två berättare från varsin sida av sundet. Först ska Kristina Claesson ta oss med tillbaka till 90-talet, till tiden när bron fortfarande var ett byggprojekt.
När man talar om broar så tänker de flesta på hur långt det är från den ena änden till den andra. Sen i andra hand så kanske man pratar om höjden. Hur högt är det upp och vad ser man där uppifrån? Och svajar den när vinden blåser? Men vår man, som jag ska berätta om, han tänker främst på djupet. Hur långt är det ner till vattenytan? Och det han är mest intresserad av, det är ljudet som föremål åstadkommer när de faller. Regnet till exempel, man hör ju när det regnar, men är det så att det är plasket mot marken och hustaken och gatorna som man hör, eller är det själva fallandet av droppar genom luften? Han tänker också på när han kissar. Vad är det som låter? Är det själva urinen genom luften eller är det plasket ner i skålen? Sen händer det också att han frågar sig, om en människa faller genom luften, hörs det någonting? Och är det bara den som faller som hör ljudet i sina egna öron eller kan det också höras utifrån ifall det nu skulle finnas någon som betraktade det hela? Det här var på 90-talet, just när man höll på att bygga bron. Den var fortfarande bara en kort stump som en startramp ut mot himlen som stod ett par hundra meter ut mot sundet. Vår man har suttit på Via Veneto och druckit ett par whisky och tittat på tangoparen. När han plötsligt reser sig upp, vacklar ut mot Davidshalls torg där hans bil står parkerad, sätter sig i bilen och kör genom Limhamn ut till Lernacken. Det är en avspärrning precis där bron och broarbetet börjar. Men han styr ner sin bil i de djupa spåren efter en lastbil och sen kan han inte komma upp utan han måste bara köra full fart. Och det slutar med att han får motorstopp med kofångaren nitad mot ett betongfundament. Han öppnar dörren och hör havsbruset. Det är så stilla. Och stjärnorna där uppe. Han önskar att han hade varit rökare, för då hade han kunnat tända en cigarett. Men nu börjar han vandra uppåt. Och han går de 200 meterna rakt uppåt utåt. Det är betongplattor på marken och där är stora sprickor med armeringsjärn. Och genom de sprickorna kan han titta ner på det som ska bli en järnvägsbana. Och där, igenom den, så ser han långt ner något svartblänkande. Det är vattnet, det är 50 meter under honom. Nu kommer han ut till kanten, den yttersta kanten. Här ska bron stå. Han är för bron, bara den blir vacker. Han är för bromotståndarna också. Även om de inte är vackra. Han är för alla argument som vässar varje projekt till dess yttersta perfektion. Han tittar ut mot Dragör. Där satt Hjalmar Söderberg en gång och tittade mot Sverige. Han såg konturerna av cementfabriken. Han såg Limhamn kyrka. Och han filosoferade om kvinnlig rösträtt och om storstrejken. Om han hade suttit där nu på badhotellet, Hjalmar, så kanske han hade sett vår man där han står och balanserar på kanten av bron. Och kanske hade han sett vår man ta ytterligare ett litet steg ut mot kanten och hur han sakta börjar omfördela sin kroppsvikt framåt. Kanske hade han också sett vår man prova fallet 50 meter ner mot den svartblänkande ytan. Nej, det hade han inte. Säger en röst bredvid honom. Den kommer från vänster. Nej, säger rösten igen. Det skulle han inte. Vem är du? Frågar vår man och tar ett steg tillbaka. Bara jag, är svaret. Han sitter där med benen hängande över kanten och de gungar lite grann. Han har en brandgul skyddsväst och hjälm i samma färg. På västen står det Svedab. Men eftersom Svedab-västen inte har några hål vid skulderbladen så putar vingarna skrynkliga ut på bakkanten av ärmhålan. Och vad gör du här? Frågar man. Och det frågar du. Jag sitter här och väntar på den första. Någon vill alltid vara den första. Men det finns så många andra broar här i världen. Så jag sitter här bara någon timme varje natt. Ja, man får göra vad man kan. Vet de om det, de som jobbar här, att du är här? Ja, några har väl märkt det. Inte alla som har näsa för sånt. Ett plan lyfter upp från Kastrup nu och de sitter tillsammans och tittar på det tills det är lyckligt uppe. Fin bro det här, säger vår man och känner plötsligt ett starkt behov av att urinera. Jag behöver pissa, säger han och fumlar med gylfen. Bra idé, säger den andra, ställer sig upp och gör likadant. Så kommer det sig att vår man står sida vid sida med en ängel i gul väst och lyssnar på urinen som faller 50 meter ner genom mörkret. Och vår man hör att det är ett alldeles eget ljud. Då var det så det var. Då var det så det var, säger han. Det hörs i själva fallet. Ja, som regnet, säger den andra. Och som bomber, säger vår man. De visslar. Ja, säger den andra. Och människor som faller, de hörs också. Gör de? Ja. Det vet du? Ja. Jaha. Medan vår man knäpper gylfen börjar den andra dra av sig sin skyddsväst. Sen tar han av sig hjälmen också. Kolla så de passar, säger han och ger grejerna till vår man. Ja, de sitter fint. Precis min storlek, säger han. Bra, säger den andra. Så får jag önska dig en god natt. Svetskurarna där borta, de är skyddade och bra om man vill övernatta. Sen hoppar han, den andra, och det hörs ingenting. Inte på flera sekunder. Och inte sen heller.
Kristina Claesson är berättare och författare, baserad i Malmö, där hon i flera år i olika sammanhang har samarbetat med sin danske kollega Sven-Erik Eng. Han ska vi höra nu och hans berättelse om bron den börjar i Borup, söder om Roskilde, där det en gång bodde en präst som hade tappat tron på Gud.
Prästen i Borup hade mistet Gud. Hver søndag så stod han og holdt prædiken og hørte de tomme ord komme ud af hans mund. Han måtte gøre noget. Han måtte finde Gud igen. Han måtte høre hans stemme. Så han tog ud i naturen. Og alle ved, der er ikke mere natur i Danmark. Så han tog til Sverige, op i Småland, hvor han havde en lille sommerhus. Han satte sig ind i sin Volvo, hvid V70. Og kørte afsted mod Øresundsbroen. Da han kom op og nærmede sig toppen, så hørte han pludselig en stemme. Men det var ikke Guds. Nej, det kom ned fra vandet, fra det sorte, skummende hav. Og det var Satan selv, der kaldte på ham med en stemme, hvor han ikke forstod noget som helst. Han kunne bare mærke frygten. Præsten kørte over broen. Han var ude af sig selv og havde glemt, at han havde brobis, så han kørte ind i det forkerte betalingsanlæg, og de måtte skubbe ham tilbage, og der var et frygteligt røre. Og præsten hørte bare den her stemme fra Øresund. Satan selv, der kaldte på ham. Hvordan han fandt op til Småland, det ved jeg ikke, men han sad der i 3 dage og 3 nætter. Og han så ikke vandet, der glitrede på søen. Han hørte ikke fuglene. Han så ikke hjorten. Han så ingenting. Han hørte kun denne stemme. Og så besluttede han sig for at køre hjem igen. Han tog den sorte præstekåbe, som han havde taget med sig. Den tog han på. Den har en stor hvid krave, som alle danske præstekåber har. Og så kørte han afsted. Og da han nærmede sig Øresundsbroen, så hørte han igen stemmen tydeligt komme til sig. Han fik betalt, og han kørte op på toppen af broen. Der standsede han sin hvide Volvo og steg ud. Og der stod han nu og råbte og skreg og dansede og kaldte ned til den her djævel, som kaldte på ham. Og til sidst så blev det for meget for ham, så han kravlede op på rækværket. Og der stod nu denne lille tykke mand med den sorte kåbe og den hvide krave og råbte og skreg og gestikulerede og spredte armene ud. Men det kan man jo ikke have, så der blev ringet til politiet i København og i Malmø. I København var det Anders Christensen og Finn Nielsen, der stod og noterede fartsynder nede på Amagerbrogade. Det klarer vi, sagde de. Og så satte de sig ind i bilen, og med 200 km i timen kørte de ud mod Øresundsbroen. I Sverige var det Pia Jønsson og Pelle. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn. Men i hvert fald, de var ved Svuggerstorp station. Og de sagde, jamen, den skal vi nok tage os af. Og kørte afsted, stansede betalingsanlægget og kørte op, stillede bilen bag ved den hvide Volvo. Og det var Pia, der steg ud. Hun stod lidt og kiggede på præsten. Tog bestik af situationen. Han lignede virkelig en stor fugl, som han stod der og gestikulerede og råbte ned i vandet. Og så talte hun til ham. Hun spurgte, hvad hans navn var. Og præsten kiggede op i himlen og sagde, min Gud, du har hørt mig. Men du ved da godt, hvem jeg er. Du ved da, jeg er præsten fra Borup. Det ville være det samme som at spørge, hvor du kommer fra. Og så sagde Pia, som sandt var, at hun kom fra Skellefteå. Og så synes præsten, det lød ligesom paradis. Men nu hørte de, hvordan bilen kom tættere og tættere på. Udrykningen. Og Anders, han havde lært noget. Det havde han øvet sig på rigtig, rigtig mange gange. Hvordan han kunne standse bilen ved at trække håndbremsen. Fuld fart på, trække håndbremsen, vivle rundt, af med sikkerhedsscenen, ud med pistolen og ned på knæ, og så brølede han af sine lungers fulde kraft, at nu skulle den præst, den underlyme, komme ned fra den bro, ellers så skulle han plukke ham ned. Og det er klart, at præsten, han hører den her skrigende politibetjent, tror, at djævlen er lige bag ved ham, og han er lige ved at falde ned, hvis ikke Pia Jønsson fra Skellefteå havde været så tæt på, at hun nu kunne tage fat rundt om præsten, og hun er stærk af hun, så hun får ham ned på broen. Og da han ser hende, så siger han, du er jo ikke Gud, du er jo en engel. Anders, han stikker pistolen i skeden, og så sætter han sig ind og nikker lige til Pia, og så vender han bilen rundt, og så kører han hjem og skriver rapport. Det her, det klarede vi rigtig, rigtig fint, mig og Finn. Men Pia kigger på præsten, der står der forvirret og taler i mærkelige tunger. Så hun går hen til Pelle og siger, kan vi ikke køre ham hjem? Jo, det kan vi godt. Så hun sætter sig ind i den hvide Volvo, præsten ved siden af, og så kører de afsted. Borup ligger lige sønden for Roskilde, og der er pænt langt fra Øresundsbroen og til Borup, men det er rigtig godt, for sådan en præst og sådan en engel, de har nok at snakke om.
Vill du höra Sven-Erik Engs eller Kristina Claessons berättelse om Öresundsbron en gång till? Hittar du dem på OBS hemsida, där de också kan hämtas som podd. På hemsidan hittar du också länken till ett radioreportage av den amerikanske radiojournalisten Mike Paternity om Mr. Chen, som tagit på sig uppgiften att hindra folk att hoppa från den 160 meter höga bron över floden Yangtze i Nanjing i östra Kina. Ängel eller inte, lyssna och döm själv.